säger jag välkommen till Excitech-podden här igen. Vi är en podcast som produceras av IT-bolaget Excitech och där vi träffar kunder, medarbetare och partners till oss på Excitech. Idag är det faktiskt lite speciellt för att dagens gäst är, jag tror kanske inte att vi kan säga något av de tre. Men det är nämligen så här att vi har Anna Rex med oss från The Remote Lab. Och jag säger varmt välkommen till oss i Excitech-podden, Anna.
Tusen tack. Det är så kul att vara här. Och ja, nej, jag tänkte på det när du rörde upp de här kategorierna. Att nej, jag är nog inte någon av dem faktiskt. Men vi träffades ju på ett tåg för ganska länge sedan nu. Och började snacka om det här med framtidens arbetsliv och alla de här sakerna. Så att, det känns jättekul att kroka arm i de här frågorna. Anna heter jag. Och jag jobbar som analytiker på The Remote Lab. Och vad är då The Remote Lab? Jo, det är en analysverkstad kan man säga. Det är nästan som en tankesmedja som jobbar framförallt med framtidens flexibla arbetsliv och alla frågor som rör det. Så vi bevakar forskningen som växer fram på det här området. Vi har också ganska många egna forskningssamarbeten med lärosäten i Sverige och Europa. Där vi då tar fram egen forskning och sen så gör vi vårt bästa för att baka om de här forskningsresultaten och hjälper svenska bolag att ställa om. Och givet då att, okej, det här säger forskningen, vad betyder det då i praktiken? Vad ska vi göra med våra anställda i vårt bolag givet svensk lagstiftning och andra typer av begränsningar eller villkor som man har att förhålla sig till? Så det är vad jag gör. Så jag skriver väldigt mycket, jag läser väldigt mycket och föreläser och utbildar en hel del i min roll på The Remote Lab.
Vad häftigt tycker jag. Och precis som du sa så stötte vi ihop första gången på ett tåg. Och det är inte alltid man eller i alla fall inte jag ska säga lyckas prata så mycket med personer i en omgivning. Jag är lite sådär från gång till gång vill jag ibland sätta mig med mina hörlurar, slå på lite bra musik och bara försvinna in i min egen värld. Men jag minns det här väldigt väl och nu i höstas när jag gav mitt LinkedIn-nätverk, eller jag gav dem chansen att påverka höstens innehåll, så kom just det här ämnet kring, i det fallet så var det nog hur vi på Excitech ställer oss till distansarbete som var grundfrågan också, och ganska snabbt så kom det en kommentar från dig där, och då kände jag direkt att det här, sen om det kom, jag tänker inte att vi ska prata liksom specifikt bara om den frågan, men jag tycker att ämnet är så pass intressant, och får vi möjligheten att träffa ett proffs inom det här så känns ju det helt fantastiskt bra. För vi är ju drivna självklart av, vi försöker ju ha koll på vår omvärld, men det är inte alltid förstås man har tiden eller möjligheten till att lägga så pass stort fokus på en sån fråga. Så att jag tyckte det kändes verkligen toppen.
Härligt.
Ja, men så här, jag vet inte riktigt vart vi ska börja heller, men vi kan väl liksom börja. Du som lever i den här världen och har det här ofta på din agenda. Vad skulle du säga? Vart är vi idag i Sverige? Det är ju en något sån här bred fråga, men jag tänker att vi öppnar väldigt brett och så får vi se vart vi hamnar helt enkelt.
Ja, men exakt. Och då, det är ju en kaka man kan skära på många håll helt enkelt. Men jag tänker att vi börjar liksom i den här lite mer omstridda biten på en gång, så får vi det ur världen. Och det är ju det här, ska man vara på kontoret eller ska man inte? Har min chef rätt att kalla in mig eller ska jag inte? Ska jag säga upp mig? Alla de här frågorna. Och hur det här faller ut skiljer sig ganska mycket mellan stad, mellan storstad och och landsbygd såklart. Det spelar roll vart man bor, hur det här ser ut. Och de siffrorna som finns på det här är ju framförallt amerikanska siffror. Där man följer det här i realtid på ett mycket, mycket större sätt än vad man gör i Sverige. Och då blir det ju inte samma sak. För det är andra typer av trygghetsstrukturer och sociala välfärdsnät än vad som finns här. Det är inga där, det är lite bättre här. Vilket då påverkar vilka beslut man fattar såklart i sitt liv. Men det man kan säga är väl liksom att det vi börjar gå från nu, om jag har en bakgrund som beteendevetare, och i ett grupppsykologiskt perspektiv så brukar man prata om de här olika faserna man som grupp går igenom. Och då kan man ju definiera grupp på liksom alla möjliga olika sätt. Man kan ju tänka att Sverige som sådant är en grupp. Där man går liksom det här storming, norming, performing liksom cykeln helt enkelt. Jag skulle säga att vi är där och snurrar nu hela tiden. För att många företag som vi pratar med vill ju veta, okej, men hur ska man göra då? Och då är vi krångliga och säger att ja, ni måste göra det som är bäst för ert gäng och för era mål, era vision, det ni vill uppnå, de här affärskritiska målen som ni behöver nå. Ni måste anpassa utifrån det. Och det låter ju otroligt enkelt när man säger det, väldigt mycket svårare att göra i praktiken. Ja. Och någonstans handlar det om ett skifte som många går igenom nu och tittar på att okej, men kontoret och arbetsplatsen är inte bara en förvaringsyta. Där vi stoppar in människor och maskiner och så förvarar du de här. Och sen så det som kommer ut därifrån räknar vi mantimmar och det är lika med jobb. Och det är lika med produktivitet. Utan vi har ju börjat inse att det finns andra saker att titta på när det gäller produktivitet. Det har vi sett under pandemin, det har varit mycket hemarbete. Det blev väldigt mycket jobb gjort då också. Och sen så har det också mycket att göra med att värdet på fastigheter, hållbarhetsfrågor, resor till och från arbetsplatsen. Alla de här sakerna spelar ju in i hur man vill utforma sin liksom, tanke kring det här. Var bor mina anställda någonstans? Är det rimligt att tänka att alla ska åka hit? Ligger vårt kontor, om vi ska använda ett kontor, ligger det på det bästa stället? Eller behöver vi kanske flytta så vi ligger bättre till utifrån var våra anställda bor just nu? Och sen handlar ju det i sin tur om vad man har för rekryteringsplaner, vad är det för typ av lojalitetscykler man har. Har man en hög personalomsättning, då kanske det inte är rimligt att tänka att man ska flytta efter sina medarbetare hela tiden. Behöver man kanske tänka på ett annat sätt. Men framförallt handlar det om att titta på vad är det vi gör då när vi är tillsammans på arbetsplatsen. Och de som gör det här väldigt bra, de har ju någonstans klockat den här grejen att när vi träffas så bygger vi relationer. Det är lite så vi är som människor. Och jag tror att det var Lisette Sutherland som är en sån här remote guru som vi jobbar väldigt mycket med. Kan verkligen rekommendera hennes podd också för den delen. Hon sa någonting som jag tyckte var väldigt bra. Att det är så här, you work remotely but you love in person. Och för mig så summerar det liksom, det summerar väldigt väl vad de här olika ytorna kan vara bra för. Att använda sin arbetsplats som ett kulturbyggande nav och titta på vad är det då för aktiviteter vi ska ha här på plats när vi samlar människor för att det ska bygga den kulturen vi vill åt. Vad består den här kulturen då vi värnar om eller vill ha? Vad består den för delar? Vad är det för typ av beteenden som vi vill ha in i det här som bygger den kulturen vi vill åt? En jättelångt svar på en väldigt bred fråga.
Jag känner ju spontant att jag får ju skylla mig själv om jag ställer så pass bred fråga. Men jätteintressant och jag känner ju direkt att det blir ju, alltså knäckfrågan är ju precis som du säger, självklart så är det jättesvårt att svara på om det finns ett rätt eller ett fel i att så här, vart ska man jobba. Och det mest intressanta är ju att kunna bryta ner det där som du kanske närmar dig i slutet. Då. Så det beror väldigt mycket på vad man vill åstadkomma och hur allting ser ut. Jag kan liksom för att flika in lite grann till diskussionen så kan man säga så här, hur vi på Excitec har resonerat och resonerat ganska länge. Så om man ska så här, ta med några bitar som du ändå var inne och berörde så har ju vi länge pratat om våra kontor som, jag vet inte när vi myntade det där, men vi ville, så här, vi hade någon sån här grundidé om att de ska ligga nära tågstationer.
Smart.
Och det där var en sån här tanke som vi som är liksom långt före kanske en hållbarhetstanke från början, eller vad man ska säga, utan vi ville underlätta. Vi ville underlätta för våra kollegor att resa mellan olika kontor, och vi såg tåget som ett schysst liksom färdmedel, och det har ju mer och mer växt till att bli vår, alltså när vi pratar om kanske kontorsstrategi ur ett hållbarhetsperspektiv, har det ju fallit väldigt väl in under de senaste åren, i att ja, men det där blev ju bra. Trots att liksom, jag tror grundtanken från början var att vi är utspridda på ganska många olika orter, och genom att...
Ja, hur många är ni?
I dagsläget så är vi cirka 600 personer.
På hur många orter?
Ja, det borde jag veta förstås. Men jag tror att vi är 20 orter i Sverige. Och sen så finns vi på 4 eller 5 i Norge och 2 stycken i Danmark. Och där kan man väl säga liksom så här, att bolagets expansion till både Norge och Danmark, det har ju skett de senaste... Norge är väl 2 år sedan, tror jag, då vi förvärvade ett bolag där. Och Danmark är några år äldre. Men det har drivits som... ett ganska, liksom, fram till förra året så hette inte bolaget samma sak, utan det var ett helägt dotterbolag ganska länge då. Men
har ni vuxit på alla era orter genom förvärv, vet du det?
Nej, inte på alla orter, absolut inte. Det är ett viktigt liksom sätt för oss som vi har växt de senaste åren, men våran liksom, vad ska man säga, långtgående tillväxtstrategi bygger väldigt mycket på att vi har ett trainee-program som vi under de senaste, vi startade precis det 11:e programmet i rad, och det har motsvarat med ganska liten avvikelse ungefär 15% av bolagets storlek varje år. Så att i år så startade totalt i de 3 länderna cirka, om det var, jag tror det var ungefär 75 personer som startade på en och samma dag. Och det är en viktig del liksom i vår, så om jag pratar så här, vart vi har våra kontor, en viktig sak liksom, att vi är utspridda, vi kände att vi ville ha någonting tydligt i vår kontorsstrategi som gör det möjligt för att resa emellan. Från början kanske det var av smidighetsskäl, för att många uppskattade tåg som resmedel, man kunde arbeta på samtidigt på ett mycket enklare sätt än i bil, så skulle du förstås inte alls arbeta, kanske möjligtvis prata i telefon. Nej, men tåget är ju fantastiskt på det sättet. Medan vi har en annan del som vi har märkt också, är ju vår, alltså i och med att vår organisation år efter år har fyllt på med många unga talanger, så har vi ju också, där har det växt fram en strategi att vi vet hur viktigt det är i lärandet. Alltså där är det viktigt att ses. Sen så ska jag ärligt säga att jag tror inte vi har försökt stötta våran tes så ofta i forskning, utan det är snarare en sån här, en känsla som vi har jobbat ut efter och märkt att vi märkte att det var när pandemin slog till så kände vi att det här ger inte samma känsla riktigt i framförallt lärandet för de som kom in. Inte för att man inte kunde få vad ska man säga, utbildningsmaterial och sådana saker på nära till hands, utan snarare att mentorskap och den känslan man skapar tillsammans när man börjar som årets gäng som börjar i Sverige, så var de 64 vet jag som började samtidigt, och där knyter de vissa livslånga band till varandra liksom, för att man är i en så pass unik situation tillsammans. Så där står väl vi ganska mycket, vad ska jag säga.
Gud vad intressant. Elfte varvet säger du, det här är jätteintressant. Man vill ju genast veta mer om den här, de första kullarna. Hur många är kvar? Vad är det som gjort att de är kvar? Jag förstår att du har inte de siffrorna till hands just i detta nu. Det är bara jag som blir nyfiken.
Nej, men man kan väl säga så här, hyfsat bra koll har jag. Det är väl som så att det första gänget tror jag de var 4 personer. Där är det nog bara en kvar. Men redan år 2 så tror jag, där var det 3 som började och där är de 2 som är kvar. Och det fortsätter lite grann i så här, en stor del blir kvar och blir kvar länge. Vilket är förstås jätteviktigt för oss. Men det har ju också gjort att jättemånga strategiska val senare har också byggt på att vi har fyllt på våran organisation med personer som har en väldig vilja att utvecklas snabbt också. Men så i dagsläget så är ju vår organisation, jag tror att mer än, jag ska försöka inte ljuga här, men jag tror att definitivt mer än hälften av våra ledare eller personer som har personalansvar idag startade sin resa som trainee inom vår verksamhet. Och det är också lett till att vi har helt fantastiska förutsättningar när det kommer till att ha goda jämställdhetstal och sådana bitar, eftersom att framtiden ser, det är betydligt bättre fördelning idag mellan kvinnor och män som studerar till tekniska yrken som vi framförallt letar efter. För oss som bolag så är det någonting som definierar oss till.
Just det, rekryteringsgrunden blir en annan och då följer ni med den trenden.
Ja, precis. Och sen så ska man inte säga att det är bara det som gör att vi hamnar där vi gör med sådana delar, utan det är förstås väl genomtänkt, men vi får fina förutsättningar på just de delarna.
Ja, och jag tänker det. Sen så handlar det just om att förvalta det där. Det är en sak att få in dem, en annan sak att behålla dem. Och det gör ju, verkar ni göra väldigt bra. Och det var ju härligt att höra. Jag tycker det är så kul det här du berättar nu, för att det är så mycket av det här som att jag har varit på väg att hoppa in i det du pratar om flera gånger. Det här har jag läst om. Det här har jag också läst. Och det är liksom väldigt intressant där som du säger just med unga i arbetslivet, för det är också någonting som vi ser på en global nivå, framförallt då i väst. Jag har ganska dåliga siffror från resten av världen. Men i globala väst så ser vi ju väldigt tydligt hur det påverkar att unga får vara på arbetsplatsen och träffa andra och lära sig liksom hur jobbet går till på en väldigt taktil nivå. För det är som du säger, man kan läsa sig till nästan vad som helst. Men det är en annan sak sen när man ska ta det där telefonsamtalet eller kundmötet och bara, hur pratar vi här? Hur är vår jargong? Hur ser det ut? Bjuder jag på kaffe? Gör jag inte det? Hur gör man då? Själva praktiken av att göra själva jobbet. Har vi matlådor här? Har vi inte det? Alla de där sakerna behöver man liksom se för att förstå på ett annat sätt. Och det behövs särskilt när man är då ny i arbetslivet och inte har den där rutinen riktigt. För det är så mycket kunskap som vi som bara antar att man har, att man kan. Vi gjorde en förstudie för Mittuniversitetet nu, precis håller på att avsluta den, för att titta på möjligheten att bygga ett remote campus för distansstudenter. För man är väldigt duktig på att ta hand om studenter som kommer och går liksom en vanlig campuskurs eller campusprogram. Men man har inte riktigt lika bra omhändertagande kring distansstudenterna av många olika anledningar. Och då har vi tittat på vad kan man göra åt det för att då höja genomförandegrad till exempel per kurs. Och då är det ju så mycket den där grejen att när man till exempel, om man pluggar ekonomiprogrammet, då förutsätter man liksom att ja, men alla som kommer in här, de kan ju Excel utan och innan. Det är inte alls säkert att man kan. Och det är så mycket sånt där som man bara antar att ja, men det här har man ju med sig hemifrån eller någon annanstans ifrån eller från något magiskt ställe. Det är ingen som vet. Men, och det är så fint då att identifiera att fast vänta nu, när man är ny i arbetslivet då behöver man bli lite omhändertagen. Och det finns ju väldigt mycket forskning som visar på hur otroligt stor skillnad den typen av liksom onboarding, ett helhetsgrepp där man känner sig välkomnad, man kanske har en mentor, man kanske har ett gäng då, ett trainee-gäng som man är med, man skapar ett sammanhang där man vill vara. att det gör sån otrolig skillnad för att man vill stanna länge. Att lojaliteten skjuter i höjden när man får den här liksom mjuka landningsplatsen från början, att man faktiskt får vara i ett sammanhang. Och det leder mig till min nästa grej som jag ville prata om, just det här med att kontoret ska ju vara ett ställe som man vill komma till. Det kom lite siffror i våras från Castellum bland annat, där de hade gjort undersökningar.
Det var en hyresvärd för övrigt.
Ja, men du ser. Ja, du ser. Och då hade de identifierat någonting som också stöds av andra amerikanska och brittiska studier. Att när man frågar medarbetare, vad är det som gör att du vill komma in till kontoret? Då är det liksom det som kommer i särklass högst är, jag vill träffa mina kollegor. Och det säger ju någonting om dels oss som människor och dels, ja okej, vad är det då för aktivitet vi ska göra på arbetsplatsen? Jo, naturligtvis ska vi då använda arbetsplatsen som en yta där man får träffa varandra, för det är det man vill göra. Jobbet blir gjort ändå. Så att jag tycker det är otroligt intressant just när man då tittar på arbetsplatsen som ett ställe som man vill gå till, där mina kollegor är, och att man bygger ett sammanhang där man tycker det är intressant att vara.
Precis. Och,
det låter som att ni gör väldigt mycket sånt. Det är härligt.
Jo, men det skulle jag väl säga. Och det är väl, det är väl, alltså, jag tror att redan innan, det blir lätt att man tänker att det är innan och efter pandemi eller liksom sådana bitar. Men det blev ju en så pass tydlig, det blev så pass tydlig begränsning på precis det här ämnet då. Men jag har ju alltid känt att det finns ett stort förtroende från nu pratar jag från liksom min egen erfarenhet av oss som arbetsplats, att jag har alltid känt att jag vill gå till jobbet för att jag vill känna att min arbetsplats är arbetet och hemma är hemma liksom. Det har varit en egen så här, tanke som jag har burit med mig länge, att det är så det är för mig.
Liksom att, absolut.
Att det jag har trott i alla fall har varit min största drivkraft till varför jag vill vara på jobbet, för att separera det mot min liksom, mot
privata hem.
Men jag tror ju, alltså det blev ganska tydligt också under pandemin när man inte fick möjlighet att välja på samma sätt under vissa perioder, att det hade nog inte så mycket med den liksom raka separationen att göra, utan det var ju att man hade ju de relationerna man bygger på arbetsplatsen och den stimulans man får genom att göra saker tillsammans i ett professionellt perspektiv.
Exakt.
Det var ju någonting man verkligen märkte att man saknade på väldigt mycket mer, och det handlar ju inte så mycket om att så här, jag inte mentalt kunde ställa in mig på att hemma och jobbet är jobbet. Men den är liksom en skillnad som man ändå har märkt, det är väl den biten att innan så man kan säga så här, vår strategi har alltid varit, det står liksom, om man läser vår personalhandbok så står det att du gör jobbet på det stället där du tycker det där du tycker att det blir bäst gjort i princip. Den är inte så mycket svårare än så.
Snyggt.
Men det bygger ju jättemycket på liksom att alltså vi vill ju prestera bra och göra sådana bitar. Men det har liksom funkat för oss att ha den enkelheten. Den enda skillnaden som jag kan känna före och efter, det är väl att innan så fanns det ändå så här, jag tror att många levde i den världen att även om vi visste att det var så ville man ändå berätta för någon innan man tog så här, imorgon så hade jag tänkt att jobba hemma för att du vet, jag ska till tandläkaren eller alltså, ja. så det blir enklast för mig, medan det kanske har försvunnit lite grann nu. Men som sagt, jag tror det är fortfarande så här, det så ska du säga, så att vi blir ett större bolag också, så man har inte riktigt samma koll på alla på det sättet. Jag tror fortfarande att det är så här att man berättar för dem som är närmast och framförallt
ifall man arbetar tillsammans.
Liksom så här, att vanlig hyfs på något vis. Jag tänkte göra så här. Liksom. Men det finns en, jag känner ändå att det finns en lite tydligare så här att man behöver inte berätta varför.
Nej, nej men exakt, det kan jag tänka. Man behöver ingen ursäkt liksom.
Det är en liten skillnad liksom.
Mm. Ja, men det förstår jag verkligen. Men vad intressant, för då har ju ni lyckats med någonting som väldigt, väldigt många tycker är svårt. I att använda personalhandboken på ett sånt sätt att ni styr med principer istället för med regler. Och det är guld när man kan göra det. Precis som du säger, att ja, men du väljer vart du ska arbeta. Man delegerar det ansvaret till medarbetaren. Du får välja själv vart det ska vara. Där du tycker att arbetet blir bäst utfört. Och det är nyckeln i liksom att skapa den här flexibiliteten i både tid och plats som väldigt, väldigt många efterlyser, och det är det man någonstans vill åt. För att styra, om man skulle istället styra med regler, skulle det vara så här, ja, de här dagarna i veckan men inte före helgdag, eller liksom bara om du har den här lönenivån eller om du rapporterar till den här chefen eller hur det nu kan se ut liksom. Och det blir ju väldigt mycket svårare att förhålla sig till. Det blir plötsligt att man kan göra rätt sak fast på fel sätt. Och det blir en massa frågetecken. Och det blir en väldigt massa koll av varandra. Jaha, har den där anmält nu? Har den där lagt i rätt blankett nu? Eller har det blivit rätt där nu? Är det rättvist nu? För att plötsligt finns det någonting att förhålla sig till. Man spar ju sig väldigt, väldigt mycket krångel och utredande av liksom upplevda oförrätter eller någonting annat genom att just styra med principer, att ja, men nu tyckte Lisa att det var bäst att göra det här arbetet på den här platsen, och då får vi ju lita på Lisa som det är, punkt slut. Då är frågan klar där. Och jag tycker det är så otroligt intressant att ni liksom, och å andra sidan, ni är ju spridda över många orter, ni har ju jobbat distribuerat länge vad jag förstår. Och jag tänker att det blir också en konsekvens av att ni har redan liksom tänkt distribuerat. Ni har varit på flera orter, medan människor som jobbar på ett och samma ställe har svårare att kanske bryta den mentala modellen. Att arbetsplatsen är platsen där arbete utförs, och då är det svårt att tänka att ja, fast det måste inte vara så, utan det kan vara på andra sätt. Och hur ska vi då sätta strukturer för att det ska fungera för alla?
Just det. Ja, men det är klart. Jag tror den största begränsningen för oss var när man tog bort frihet, eller vad man ska säga.
Mm-hmm. Verkligen.
Under en viss period, i alla fall.
Mm-hmm. Nej, men verkligen.
Men jätteintressant på alla sätt och vis. Intressant att höra också att det sättet som vi tänker på... Att det finns en strävan från andra kanske att nå dit, trots att det har varit en emellanåt för oss har det känts som att vi har försökt agera ut efter den känsla vi har och
tanke. Sluta inte med
på,
det.
Liksom, nej.
Fortsätt precis som ni gör. Fortsätt med det.
Ja, men det låter bra. Men det är ju jätteintressant att resonera kring ett sånt ämne. Och om man tittar framåt då, liksom vad man pratar ju mycket om så här olika generationer som ska ut i, liksom, som både precis håller på att komma ut i arbetslivet och de som ska ut om ett par år. Ser man liksom förväntansmässigt, finns det några, vad har vi att förvänta oss de närmsta åren om det finns någon som har forskat på det?
Ja, nej, men precis. Dels så, jag kan ju personligen tycka att det är lite så här halvskuggigt när man just klumpar ihop hela kohorter i generationsklumpar, så säger man liksom att de vill samma sak, för det är inte riktigt säkert att de vill. Men jag förstår vad du menar. Men om jag får vrida din fråga lite grann till att handla mer om livsfaser.
Det får du, jättegärna.
Tack. Så skulle jag väl säga att det här är ju någonting som både pandemin och liksom hur arbetslivet rör sig, och när vi kommer in i en ganska stark kompetensbrist generellt, framförallt i Sverige, så börjar man behöva ta hänsyn mer till vad medarbetare vill. Och då börjar man nosa på de här sakerna. Vad är det som är viktigt för en själv i livet? För att alla de här flexibilitetskraven, alla de här siffrorna som säger att ja, men blir jag inte erbjuden flexibelt arbete, att jag kan arbeta på olika ställen, då tänker jag inte ta jobbet. Det finns ju jättemycket sådana rubriker som cirkulerar hela tiden. Och någonstans om man läser tillräckligt mycket av de artiklarna och liksom datan bakom, så kokar det någonstans ner till att jag vill få mitt liv att gå ihop. Och nu är vi i en värld där vi inte längre har arbetslivet på ena sidan och sen har vi ett privatliv som på något sätt är en helt separat grej. Men du vet, så som det var förr i världen, att bara, aha, du går igenom en skilsmässa och ditt barn har dött, men nej, du får inte ta med dig in till jobbet, eller här är vi professionella och här pratar vi inga känslor. Det är ju inte där längre, utan vi har ju någonstans fattat att vänta nu, det som händer i privata livet påverkar arbetslivet, och tvärtom, är det jobbigt på jobbet så påverkar det hemma också. Vi är liksom bara en människa med ett liv. Så alla de här liksom siffrorna kring vad det är för typ av arbete man kan tänka sig och vilka flexibilitetsvillkor man önskar eller inte vill ha, bottnar ju någonstans i att jag vill få mitt liv att gå ihop. Och det här livet, vilka bitar som finns i livet, det förändrar sig över tid. Det är en sak när vi är 20-25, det är en annan sak när vi är 30-35 och så vidare upp i åldrarna. Vi vill ha olika saker i våra liv. Det är olika typer av flexibilitet som är viktigt. Som när vi är unga så är det väldigt viktigt att bygga ett sammanhang, bygga ett nätverk, få massa professionella kontakter, träffa mycket folk för att bygga det här sammanhanget, för att kunna ta nästa steg i arbetslivet om ett tag. Och sen när vi liksom hamnar i kanske småbarnsår och den familjebildning, ja, men då är det en annan typ av flexibilitet man behöver, för att plötsligt så har man andra saker som kräver ens tid på ett sätt som det inte har gjort förut. Och sen kommer man ur det och så är man väldigt etablerad i sin yrkeskompetens, man kanske har vidareutbildat sig men kanske har bytt bana. Då har man också ett annat behov. Man har ett ganska konkret liksom, professionellt nätverk att ta tag i när helst man behöver. För det har man byggt då när man var yngre. Och då kanske man inte har samma behov av att träffa folk hela tiden. Utan man behöver göra sina uppgifter. För då har man plötsligt ganska högkvalificerade arbetsuppdrag som man behöver utföra. Så att jag skulle nog säga att man behöver vara som arbetsgivare i en rekryteringssituation väldigt lyhörd inför vad är det för person som jag vill rekrytera och vad är det för behov hen har för att kunna göra det här på bästa sätt. Men jag vet att liksom kompetensen, talangen finns och liksom personkemin finns. Vad är det då för strukturella villkor som jag som arbetsgivare kan erbjuda och ställa upp med för att den här personen ska kunna prestera sitt bästa? Och det här har ju vi pratat om förut, just det här med att arbetsgivaren och chefen är ju en, liksom en service provider. Den är en enabler för att arbetet ska kunna utföras. Och då måste man titta på vad är det för strukturer då som man kan ställa i ordning för att teamet ska kunna prestera maximalt.
Just det. Ja, men det där är jätteintressant, och det är verkligen, när du pratar om det så kan jag verkligen relatera till, till jag har ju hunnit en bit i alla fall. Jag har arbetat i snart i 14 år efter avslutade studier, och det är verkligen exakt så där att de första åren så hade man ju en omättad lust att träffa nya människor och knyta de där kontakterna och lära sig och förstå. Man levde i liksom en hopp, mellan hopp och förtvivlan. Liksom. Först när man kom ut så tyckte man att så här, jag kan ju hur mycket som helst om ny teknik. Det var helt fantastiskt.
Dag 2 på jobbet.
Jag tyckte att det var så mycket som kändes lite självklart. Det här är jätteolika för alla förstås. Liksom. Men jag minns också första gången man kände hur en kollega med ganska mycket erfarenhet klev in och visade hur man kan hantera kanske en lite svårare situation som när det inte har gått helt perfekt i det här projektet som man kanske hade önskat på grund av ett, två eller tre olika omständigheter som är mer eller mindre enkla att påverka, så märkte man så här, ja just det, det finns mer att ta hand om. Men också det, precis som du beskriver, den här känslan av att så här, jag fick barn för, vad blir det här, drygt 9 år sedan. Och där man liksom försöker, samtidigt som man kände så här att nu börjar jag bli riktigt, riktigt trygg i arbetslivet, så tillför man den
en ny kaosdimension
i livet. Liksom. Och kände så här att, ja men, oj då, första gången i livet så tog tiden slut.
Yep.
Jag kan inte typ så här bara släppa allt en hel helg för att jag har gett allt på jobbet en vecka.
Yep.
Utan det fortsätter liksom.
Ja, nej, men då är det nästa syssla. Liksom.
Ja, då är det nästa syssla. Och det där tycker jag är så himla intressant. Hur sällan man pratar om de där delarna i livet. Och för man pratar väldigt sällan, tycker jag, om att när man kanske har byggt sin grund rent professionellt, så är det väldigt, väldigt många som är i den åldern där det är naturligt att bli förälder, blir man inte förälder så skaffar man sig en avancerad hobby i den tiden av livet, eller en sidoverksamhet eller någonting som gör att för första gången i livet så tar det slut på tid. Och på riktigt slut på tid.
Men exakt, jag håller verkligen med dig. Jag tycker att vi borde normalisera det mycket mer. Den här någonstans chocken som man också går igenom då när man byter livsfas oavsett anledning. Ja. För det är en ganska stor omställning, just det att tiden kan ta slut. Och jag kan inte räkna med att jag får vila när jag behöver det, utan det kommer hända andra saker som jag inte kan styra eller påverka, men som bara finns hela tiden. Och kunna förhålla sig till det liksom.
Ja, där tror jag man som arbetsgivare behöver liksom, och det vet ju, alltså, det vet ju jag. Alltså, eftersom att jag känner nu, min yngsta är 6 år här. Och den här sommaren har varit en verkligen så här frigörelseperiod på många sätt, för att alla funkar av sig självt. Det är klart att jag har inte vuxna barn och sådär, men det har varit liksom verkligen en sån här, för första gången så har jag fått tillbaka ganska mycket, mycket tid liksom på det sättet, och då har man så här på något sätt känt att så här, jag är lite ute på andra sidan, men där man också, den här erfarenheten har ju kunnat hjälpt andra kollegor som kanske precis har fått sitt andra barn på 3 år eller någonting i den stilen.
Ja, men exakt.
Och där man ser så här, det är någon som står vid kaffemaskinen och liksom man vet att okej, du har inte fått sova.
Det var en typ natt.
Och där man verkligen kan hjälpa varandra.
Men, ja, men återigen, det handlar ju mycket om det.
Väldigt sällan man pratar om den här tiden, för att det är ju frustrerande på det sättet att du har säkert byggt alla dina verktyg för att verkligen tänka att nu kan jag skjuta vidare i min karriär och då bygger man på sig lite begränsningar också, vilket jag tror man i det långa loppet har all glädje av som finns.
Någonstans ser det som att man går in bara en helt annan typ av träningsläger. Just när det gäller barn till exempel. Plötsligt så får man liksom en masters examen i förhandling. Och liksom bara kunna hantera temporalt och spatialt kaos på väldigt kort tid. Kunna hålla ordning på allas vantar och strumpor och alla de grejerna. Och jag tycker det är så intressant att man bygger också kompetenser under den här tiden som man inte heller pratar om. Som man har väldigt stor glädje av i arbetslivet, för man bygger väldigt mycket empati. Och förmåga att kunna connecta med andra. Och precis som du säger, att man är väldigt empatisk med den här personen som står vid kaffemaskinen till exempel. Man vet exakt hur det där var. Man vet exakt hur det där kändes. Och det som du säger, att vi skulle kunna vara väldigt mycket mer explicita i hur vi tar hand om varandra och våra kollegor när det är stökigt i livet, oavsett anledning.
Ja, det är jätteintressant, tycker jag.
Mm.
Och det kanske har mycket med att det är där man precis har varit själv, men ändå det är helt klart, så att det finns mycket att resonera kring när det kommer till det här ämnet. Och det här ämnet som är så brett som man bara kan ha ett ämne, tänkte jag.
Verkligen. Ja, det känns som jag skulle kunna gaffla på här med dig ett par timmar till. Men det ska vi inte göra. Men jag hade gärna gjort det.
Ja men precis. Ja, det kan vara en bra brygga.
Eller hur?
Blir det en brygga om man tänker att det är dags att avsluta? Det vet jag inte.
Men jag tänker så här, det är bryggan till nästa gång som du ringer mig och säger, du ska inte du vara med, så pratar vi om det här. Ja, absolut.
Så tänker jag definitivt. Det här har varit hur trevligt som helst. Jag hoppas att vi har kunnat förmedla lite grann av både förhoppningsvis så här, få lite grann känsla för att hur vi tänker på Excitec och förstås liksom vad forskning säger och sådär. Vi hade gärna, precis som du säger, suttit en lång stund till, men vi får spara det till ett senare tillfälle.
Och sen tänkte jag bara nämna också att det, all den här forskningen som vi bevakar och det som vi producerar själva, allt det här lägger vi upp gratis på vår sajt för att vi anser att fler behöver veta mer om de här frågorna. Så att man kan alltid gå in där och kika vad som händer. Och sen skulle jag också rekommendera att man följer Nick Bloom på Stanford University på LinkedIn till exempel. För han lägger veckovis upp realtidsdata kring hybrid- och remote-arbete i olika aspekter. Och är otroligt duktig på att förklara vad det är som händer hela tiden. Så att om man vill känna att man har liksom en fot i fronten helt enkelt, så tycker jag att man ska följa honom.
Ja, coolt. Och eran sajt, hur hittar man till den?
Det är remotelab.io.
Remotelab.io. Mm-hmm. Det tycker jag definitivt att ni ska ta och kika in. Och är ni intresserade av Excitec som arbetsplats? Eller om man för den delen är intresserad av att köpa ett affärssystem, ett CRM-system, en e-handel eller ja, något digitalt, höll jag på att säga. Så hittar man oss på excitec.se. Där finns förstås också all möjlighet till att hitta till våra karriärsajter och liknande. Men med det sagt så återigen vill jag passa på att tacka jättemycket, Anna, för att
vi fick
hänga med dig en stund. Och jag tycker definitivt att vi tar chansen att grotta ner oss i kanske samma ämne eller ett nytt.
Man vet inte.
Någon gång i framtiden. Man vet inte. Men
vi
säger på återhörande i alla fall, tänker jag.
Absolut. Tack snälla för idag.
Tack ska du ha.